Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 174 utav Svenska FPL-podden. Vi är äntligen igång och ska ha ett säsongsuppsnack för säsongen 22-23. Det kommer att vara ett mindre uppstyrt avsnitt än vad tidigare lyssnare är vana vid. Utan det kommer inte vara så mycket agenda, utan det är jag och Fredrik som kommer prata ner lite eftersom att spelet släpptes precis idag. Vi spelar in tisdagen den 5 juli och det är exakt en månad kvar till första deadline. Och Fredrik, hur är läget? Hur känns allt?
Nej, men det är ju oerhört roligt att vi är igång, och det är väl många som har suttit och refreshat den här jävla sidan ganska många gånger idag, för alla hade väl på känn att spelet skulle släppas just idag. Utifrån hur fantasy har droppat liksom priserna i form av lagform i år. Och, nej, men det är jättekul att vara igång och har redan hunnit liksom göra ett par så här tinkering-lag. Den här säsongen har sina utmaningar den också.
Ja, jag har ju helt aktivt valt att bara ta en paus sen vi sände avsnitt 173 och spelade in det och liksom summerade förra säsongen och liksom inte ens funderade. Jag vet att det är folk som har varit inne och man har gjort drafts med påhittade priser och liksom sett, hoppas att de kommer kosta så här och spekulerat i. Det är en del som faktiskt har gjort en del innehåll nu även under off-season. Det är inte jag. Jag har heller inte tagit del av någon annans innehåll, utan försökt egentligen bara låta priserna komma, bilda mig en egen uppfattning och sen börja liksom gräva djupare i allting. Men nu är vi här. Nu har priserna släppts. Mycket kanske har att göra med också att vi fick barn här. Barn nummer 3 kom 21 maj. Så ja, det har varit fokus på andra saker. Men nu så får sonen vänta lite. Och så kan han få fokus efter vi har spelat in i alla fall.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är härligt. Det är härligt. Ja, men vi kastar oss bara rakt in, eller hur?
Ja, jag tänker det. Vi kanske bara ska börja med att om det är några nytillkomna lyssnare. Vi har ju haft den här podcasten sedan 2018. Mitt namn är Alexander Silversten. Du heter Fredrik Norrström. Och vi är även en tredje gubbe vid namn Stefan Knutsson som inte är med idag. Ja, men vi har den här podden om Fantasy Premier League och vi har en liga för våra lyssnare som är helt gratis att vara med i, med jättefina priser från våra sponsorer, och vi kanske kan nämna det att det är en del gamla bekantskaper bland våra partners, men vi har även nyheter att komma med. Men Olka Sportresor är fortsatt en partner till oss tillsammans med Nakata.se, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Netshirt. Och sen så har det tillkommit en partner, vilket vi är jätteglada över, som heter Superclub. Och Fredrik, vad är Superclub för något?
Ja, men precis, vad är Superclub? Ja, men det är ju någonting som vi tycker är spot on för våra lyssnare. Och det, dels ligger det väldigt rätt tiden för ett brädspel, och det känns som att brädspelen har fått en revival. Och om man då tänker sig, ja, men jag är inte så jättemycket för brädspel, så jag gillar liksom Football Manager och sånt där. Vad bra, för nu är det ju någon som har gjort ett brädspel av Football Manager. Någon som har tagit liksom det som väldigt många har suttit nördat ner sig i via datorn i form av fotbollsspel och gjort ett brädspel av Superclub. Så det här har ju vi tänkt, och först och främst är vi väldigt glada för att de vill vara partner med Svenska FPL-podden. Och så har vi tänkt att göra en liten specialare med de här spelen. För de kommer man att få tävla om, är ju tanken, eller hur Alex?
Ja, och tidigare har vi haft jättefina priser till de som går jättebra över hela säsongen och så får man pris i slutet. Men med Superclub så kommer vi då kunna erbjuda månadspriser. Så den som får mest poäng i augusti månad vinner ett sportsklubb. Den som får mest poäng i september och så vidare, så kör vi. Det är 10 månader vi spelar om. Det är augusti till maj som Premier League spelas, och de 10 månaderna har man chans att vinna ett superklubb då, om man gör en riktigt, riktigt bra månad. Så det är kul. Vi kommer återkomma med mer info exakt om prisbordet i övrigt i ligan, men det är som sagt väldigt fint. Det är helt gratis att vara med, så spelar man Fantasy Premier League tycker jag att det finns liksom ingen anledning att inte vara med. Det finns heller ingen anledning att inte lyssna på podden. Med det sagt, poddligan, var du med förra året, om du bara går in på Fantasy och Renew Your League så kommer du vara med. Om du inte var med förra året men vill vara med, så ligakoden är 5DZALV. Och för att liksom slippa lyssna tillbaka på podden, så följ oss på Facebook. Vi heter Svenska FPL-podden där. Där hittar man all info, ligakod, prisbord, allting sånt som rör det här. Så att, det är bra om ni följer oss där. Vi har ju även två andra ligor. Dels har vi ju, som jag nämnde, en partner vid namn Glenn Sportsbar, som har en liga som har blivit väldigt, väldigt populär, som vi har tillsammans med grabbarna på Glenn. Och det är en betalliga. Det kostar 250 kronor att vara med. Det gäller att gå med innan Game Week 1. Som sagt, 250 kronor kostar att vara med. 50 kronor utav de här 250 går direkt till Barnkassafonden. Och i övrigt så kommer man tävla om framförallt fotbollsresor. Och även där är det månadspriser, fast då i form av fotbollsresor för dig och en kompis. Med flyg, boende, matchbiljetter. Så det är väldigt kul. Och det är ett kanonpris för den som vinner hela allt. Att man får åka på valfri och se valfritt lag i Europa tillsammans med en kompis, såklart. Men vi i podden följer med och några grabbar från Glenn och sådär. Det är riktigt kul. Det kommer komma mer info om den ligan. Men om man redan nu är sugen, för den här ligan kommer inte att, alltså, det startas upp en ny liga, så att även om du var med i den förra året så behöver du gå med och skriva in ligakod för att vara med. Och här gäller det då att man swishar 250 kronor. Swishnummer är 123-3567138. Och som sagt, även här så följ oss på Facebook så hittar ni den infon. Men då skriver man sitt lagnamn och swishar. Och sen så är det en ligakod som är A8ZWN0. Och nu låter det som en robot som håller på att kasta ur sig bokstäver och siffror. Man kan alltså inte välja de här koderna. Så att, det enklaste är att följa oss på Facebook. Glennligan har även en egen Facebook-sida som heter Glenn Fantasy PL, tror jag.
Jajamän.
Jag inte säger fel. Så där kan man också ansöka om att gå med och få all info om ligan. Den sista ligan vi har är för våra Patreons. Och Fredrik, patreon.com/svenskafpl heter vi där. Och där kan man välja att stötta oss. Och där har vi gjort om lite från förra säsongen. Tidigare kunde man stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor. Och för nivåerna 25 och 35 fick man tillgång till vår messenger-tråd där vi svarar på frågor. Men man även får hjälp av det fina community vi har byggt upp där. Vi har både en messenger-tråd och en Discord-kanal där man liksom bollar och får idéer. Vi har tyckt det har varit lite stökigt att ha en nivå där man inte har tillgång till messenger-tråden och sådär. Så nu har vi valt att ta bort 15-kronorsnivån. Och på initiativ från flera utav våra befintliga Patreons faktiskt lagt till en nivå som är ännu högre för de som vill stötta oss mer. Som ligger på 50 kronor. Så nu är det 25, 35 eller 50 kronor. Men alla nivåer ger då tillgång till messenger-tråden och Discord-kanalen. Och då är man även med i vår podd, eller vår Patreon-liga. Ja. Det kommer komma mer info om allt det här, men det vi vill göra nu, Fredrik, det är ju att prata Fantasy Premier League.
Ja, men såklart. Vi ska ju pusha för att du som lyssnar och inte är Patreon och vill bli det, gå in på patreon.com/svenska-fpl. Där hittar du all info.
Yes.
Men nu ska vi in i FPL-snacket.
Ja, vart vill du börja?
Jag vill börja i att Dejan Kulusevski kostar 8 miljoner och vad i helvete händer där? För det var faktiskt det som stod ut allra mest av allting. Jag undrar vad i helvete händer där?
På vilket sätt menar du då?
Jag förstår att han har tagit poäng, men liksom, nu har de värvat spelare. Jag kan inte se att han kommer vara så given. 8 miljoner, kollar man på samma prisklass? Nej, jag vet inte. Jag har sett några drafts på Twitter redan när han var självklar. Och han skulle ha kaptensbindeln, så att hämta hemma första matchen. Nej, jag fattar ingenting. Kulusevski känns iskall för mig. Det var spontana känslan.
Ja, just nu när priserna släpptes, de har ju släppts nu ett tag och man har fått några av priserna, lite så här lag för lag, men inte fått hela lagen. Jag tycker generellt sett är det ganska lågt prisat och vissa som har blivit felprisade. Den största chocken för mig var att Trent kostar 7,5. Det tycker jag är en större chock än Kulusevskis 8,0. Det hade varit kul om de hade vågat att bara pusha det. Hur högt kan man gå med Trent? För att han är så liksom konsekvent i sin poängproduktion. Vi har sett det. Det har börjat gått mer och mer mot Big at the Back. Jag tycker vi kan även kolla på flera andra liksom premiumförsvarare som jag tycker ligger för lågt prisade. Men just Trent, alltså, jag hade förväntat mig honom för 8,5 kanske. Mm. Och jag tycker det hade varit kul om de hade prisat honom 9,0 bara för att. Det hade inte på något sätt gjort mig liksom, så att jag absolut inte ska ha honom. Men då hade det blivit en fråga. Nu är det en no-brainer. Och jag tycker det finns ganska många sådana no-brainer-val. Och vi ser även liksom priser på de spelare generellt som kan bygga extremt starka byggen. Mm. Så det är väl min känsla. Och det har varit mycket diskussioner om de här priserna. Det är vad det är. Och nu får man liksom börja knåpa, se vad man kan göra. Men jag tror att det är många som kommer gå på väldigt många fler premiumalternativ i försvaret. Det är även att de har prisat bra försvarare från bra lag väldigt lågt. Tidigare att hitta liksom 4,5 försvarare så har man varit tvungen att gå till nykomlingar eller liksom försöka hitta lite så här, ja men, riktigt bra. Nu kan du hitta det i, ja men, ganska bra försvar och bra klubbar. Mm. Så i slutändan så är det rätt ointressant om det är en försvarare, mittfältare eller forward. Det är vad de kommer iväg med för totalpoäng. Och försvararna som får poängförhållna nollor. Vi har de här offensiva wingbacksen eller i Liverpools fall ytterbackarna som har en väldigt framskjuten roll och en väldigt stor del i det offensiva spelet. Där kommer det liksom offensiva poäng också. Och i så fall så det är ganska svårt för, visst, Salah tar mest poäng förra året igen. Men vi ser försvararna, de offensiva försvararna vara med där bakom. Och jag tror det kommer fortsätta och jag tror att det kommer bygga upp fler lag som kommer starta med 4 eller kanske till och med 5 försvarare i sitt liksom grundutförande i bygget. Är det något du har funderat på när du har liksom kikat på det? Eller det finns ju fortfarande som sagt 4,5 försvarare i bra lag som man kan sprida ut pengarna på de offensiva positionerna också.
Nej, men jag satt i ordning de första liksom, spontana lagens bara känslan var ju att okej, här kommer valet stå mellan 4 och 5 backar. För det var mycket göttigt som jag spontant ville trycka in. Jag tror att Big at the Back kommer att vara jättestort. Framförallt initialt i säsongen. Det är många ganska säkra kort också. Om man liksom, då Trent och Cancelo, alltså alla de här som man, men, förmodligen kan räkna med liksom, gör bra säsonger. Sen finns det ju kanske på mittfältet fler lite osäkra kort. Dels sådana som gjorde bra eller dåliga säsonger förra säsongen. Men jag tror att vi kommer att se väldigt mycket Big at the Back i början.
Vi har ju hört mycket gnäll om priserna. Man tycker att de är prisade fel och så. Någonstans där jag tycker att de verkligen har lyckats, något som jag har gnällt på väldigt länge, det är på målvaktssidan. Där de har dragit ner priserna generellt. Och vi har till exempel ingen målvakt som är prisad 6,0, utan de dyraste ligger på 5,5. Och vi ser även att de som tidigare kanske har prisats 5,5, de är prisade 5,0, och liksom att de har jackat ner ett steg. Och det känns som att det har gjort det lite mer intressant att kanske till och med om man skulle ha pengar över att en Ederson i City för 5,5 skulle kunna blanda sig i. Bara för man vet att, men man vet lite på förhand att där kommer man få nollor. Sen vet jag själv när jag sitter med mitt bygge att om man kan börja liksom leta 0,5 någonstans, då är det ganska vanligt att man gör det med målvakten. Men tvärtom också, att om man ändå sätter ihop ett lag som man är rätt nöjd med och ser att man har lite pengar över, ja, varför inte gå med Ederson i kassen? Alisson tror jag aldrig kommer bli det, för att det finns tydligare säkra Liverpool-val som man vill ha på utspelarna. Men i City kanske inte lika givet.
Nej, alltså jag håller med dig om att 5,5 gör ju att man börjar snegla mot en sån som Ederson. Det som är väl att det är ju inte omöjligt med Citys fina spelschema spontant. Bara att man kommer att vilja sitta med tre utespelare. Låt säga att du kanske vill sitta med Haaland, Grealish och Cancelo. Och då har du blockat en av de platserna med Ederson. Så det är väl lite den tanken i så fall. Men det är inte säkert man kommer att ha råd med tre City-spelare heller. Så att bara sitta och hålla på en Ederson skulle kunna vara. Men som du säger, det här har ju gjort målvakterna superintressanta. Du har en Mendy i Chelsea för 5,0. Det känns ju superspännande.
Om det inte vore för att de har underprisat Chelsea-försvararna skulle jag säga. Du kan få Reece James och Chilwell för 6,0. Ja, där har du liksom den offensiva outputen på ett annat sätt. Sen så vet jag, ja visst, Chelsea skulle väl behöva värva någon mittback, tappat både Christensen och Rydiger, och för att liksom hålla ihop det där försvaret så hade det varit bra. Thiago Silva blir inte yngre, inte Aspilicueta heller. Så att ja, vi får se lite vad som händer. Det är ju fortfarande, transferfönstret är ju verkligen uppe, det har ju nyligen öppnat till och med. Så att vi får väl räkna med att det kommer komma in någon mittback. Men det har gått lite rykten om olika mittbackar som Chelsea jagar. Så jag skulle gärna se fantasymässigt då för Chilwell och James till exempel, att det kommer in lite fina mittbackar och stärker upp det där försvaret. Men Chilwell och James kollar jag mot ganska tidigt, om jag säger så.
Det kan ju spinna vidare på Chelsea där med spontant deras mittfältare. Det var ju också en känsla att wow, här var det lågt prisat.
Var det?
Ja, jag tyckte deras mittfältare var väldigt billiga. Sen vet man ju inte vem av dem man ska satsa på. Det är ju liksom som ett helt öppet lopp. Men att man kommer vilja kliva in på en Ziyech för 6,0, en Pulisic för 6,0. Det tror jag nog att man kommer kanske vilja göra. En Gallagher som var riktigt bra i Crystal Palace förra säsongen, också 6,0. Att någon av de här flyger, det är jag rätt övertygad om. Så att,
Jag vet inte. Alltså Ziyech har väl ryktats jättestarkt att vara på väg därifrån, tror jag. För mig är det ju Mason Mount som jag tycker är intressant på mittfältet. Och han är ju prisad 8,0, vilket är helt rätt tycker jag. Rätt prisat, inget att gnälla på. Och då får man ju ställa han mot en Havertz som nu är liksom omklassad som forward. Vilket är också helt rätt att han ska vara. Det är svårt där tycker jag. Nu försvann Lukaku på lån till Inter. Får se vad Chelsea gör på transfermarknaden just offensivt sett. Men Havertz som central nia i ett Chelsea, ja, skulle kunna vara intressant. Så man får liksom ställa han och Mount mot varandra om man ska in där i Chelsea-offensiven. Men jag tycker man kommer in i Chelseas offensiv genom deras ytterbackar.
Ja, men så är det ju.
Så att jag kan absolut se mig själv starta med Chilwell och Reece James. Och det är de Chelsea-gubbar jag i så fall går för. För går jag på det här jättepremiumalternativet i försvaret så kommer jag inte ha råd med att lägga några 8,0 på varken en Havertz eller Mount, utan då kommer jag behöva gå mer. Ja, men verkligen försöka hitta de här billigare spelarna och gärna sådana som inte kommer rotera så mycket. Den andra stora frågan utöver liksom, hur stort ska man gå där bak, det handlar ju om hur många premiumalternativ man ska gå på. Det går ju. Jag har fått ihop ett lag. Bara så här snabbt. Går det här ens att få? Att köra typ den för mig på förhand kanske absolut bästa backlinjen man kan ha. Med Chilwell, James, Robertson, Trent, Cancelo. Och Salah och Haaland. Och det går. Man behöver absolut liksom bränna några bänkplatser. Två kanske. Och sen så behöver man ha billiga spelare på mittfältet framförallt som man kan tänka sig att spela ändå. Men det går, och jag tänkte att det vi skulle kunna komma in på här är egentligen två frågor. Vi kan börja i Liverpool. Salah, prisad 13,0. Jag tycker inte att det är för högt. Samma där, man hade kunnat lagt till lite till, ställa frågan ytterligare. Men det finns en konkurrent där som jag vet vissa sneglar på. Men om man kör den här premium försvarsuppställningen, kan man komma undan och gå på en Diaz istället? 8,0. Han gjorde det riktigt bra. Mané har försvunnit i Bayern München. Hur ser liksom, borde kunna få ganska... Du är ju Liverpool-supporter. Vad säger du? Diaz är ett första val på Manés gamla plats, eller?
Ja, men det skulle jag säga att han är. Núñez, David Núñez som har värvats är väl tänkt att spela centralt. Vi ser ju också att han har klivit in som anfallare. Jota är plockad upp som anfallare. Så där är det ju liksom Jota, Firmino och Núñez. De spelar nog allra helst i mitten skulle jag gissa. Och det gör ju att... Ja, alltså... Nej, vi ska inte gnälla på priserna så, men vi kan ju vända på det att Luis Diaz 8,0 känns ju superintressant. Jag hade ju gissat på minst 9 i alla fall utifrån hur han presterade här under slutet av förra säsongen. Så att 8,0 på Luis Diaz, ja, han sitter i både första, andra och tredje draften, så mycket kan vi säga.
Och vem ersätter han då? Går det utan Robertson då? Eller?
Ja, precis. Ja. Precis. Det är Trent, Salah, Diaz var de tre första jag tryckte in i bygget. Och de har suttit i alla drafts hittills. Så jag kan mycket väl se mig själv sitta med den Liverpool-trojkan i gameweeket.
Jag kan ju hålla med om att Diaz är lite lågt prissatt. Nej, handlar det om att Robertson är för 1 miljon billigare. Kan jag se Robertson ta mer poäng än Diaz? Ja, absolut. Jag skulle till och med säga att det är favorit på den om man kollar över hela säsongen. Och då är frågan om liksom, det är så, liksom, ja, så självklart att gå på Diaz. Du har inte varit nära att liksom, lockas av tanken att gå Robertson, Trent och Diaz än i någon utav dina drafts. Liverpool har fint schema i början. Salah kommer ju fortsatt vara det bästa kaptensalternativet i Liverpool. Kommer fortsätta ha straffarna. Jag var lockad av det ett tag innan priserna kom. Sådär att ja, men, man kanske skulle till och med skulle trippla upp i Liverpool försvar med Trent, Robertson, Van Dijk. Jag har lekt med tanken förut. Nu finns det för många andra bra prisade försvarare. Som gör att jag inte lockas av Van Dijk längre. Jag funderar lite där.
Ja, jag tänker lite så här. För jag tycker att det är en väldigt vettig liksom, uppställning att göra. Robertson versus Luis Diaz. Och jag håller med dig. Alltså, Robertson kan outscora Diaz och 1 miljon mindre. Men jag tycker att det är mycket lättare att hitta andra försvarare jag vill ha. En Perisic för 5,5 eller en Cash för 5,0. Alltså det finns ju en godisbutik och du har liksom lagt kortet i baren. Medan Luis Diaz, skulle växla ner honom till en 6,5. Fan, jag scrollade ner genom 6,5 och neråt mittfältet. Fan, jag tyckte det var ganska skralt. Alltså. Speciellt med spelare som har som antingen då är givna start, eller om jag ska helst vara givna startspelare och har liksom bra potential. Nej, jag var inte jättelockad av det där low-mid-price-segmentet mittfältet, som jag ska vara helt ärlig. Visst, då har Martinelli och Neto, kittlar inte som, inte som försvararna gör för min del faktiskt.
Nej, det kittlar inte. Men som sagt, i det här bygget, när jag kollar, går det att få ihop de här liksom fem superförsvararna tillsammans med Salah och Haaland? Så ja, det går. Men då kommer vi till de här spelarna som du säger, Neto och Wolves, som jag tycker är alldeles för något prissatt. Jag säger inte att han kommer inte ta Salah poäng, men det behöver han inte göra heller till en 5,5. Wolves har, har en fin start. Jag tycker att han är liksom helt felprisat. Jag tycker Martinelli är väldigt lågt prisat med 6,0. Det finns inga garantier, absolut inte. Det gör inte. Men jag har garanti i så många andra spelare här. Jag tycker att Bruno Guimarães i Newcastle prisat 6,0. Han har alltså inte stigit i värde från när han kom in i januari och de prissatte honom. Vilket är, jag förstår det inte. De här prissättningarna som de har gjort, det är samma, de har alltså sänkt Marcus Rashford. Han kostade 9,5 när vi startade förra säsongen. Han hade en riktigt tuff förra säsongen, men den prisade 6,5. Ny tränare, skulle absolut kunna komma in och vara, alltså, jag säger inte nu vad ni än gör, liksom starta Marcus Rashford i game week 1. Ja, det kanske faller väl ut, men det är en chansning. Men det skulle kunna vara en sån spelare som kommer sitta i alla lag bara några game weeks in, och beroende på hur försäsongen ser ut, hur liksom säker kommer Rashfords startplats vara, hur ser han ut under Ten Hags fotboll. Jag tycker att det finns liksom flera som lockar. Nej, de är inte som liksom 6,5 och uppåt försvararna. Det är de inte, men det liksom finns potential där, det tycker jag.
Man får plocka lite russin under kakan. Nej, men jag håller med Rashford där. Men fördelen med Omeet är ganska lätt att gå till också. Så det är ju väldigt tacksamt.
Ja, och där i priset runt Dias 8,0 på mittfältet. Där finns det ändå ett par. Saka är upprisad till 8,0, vilket är helt rätt tycker jag. Och en spelare som mycket väl kan vara värt de där 2,0 mer än Martinelli. Det skulle han kunna vara. Vi har redan nämnt Mount som är där. Lite där under har vi en Wilfried Zaha i Crystal Palace till exempel. Som fortfarande står kvar som mittfältare. Jag tycker det finns ändå. Och så har vi de här City-mittfältarna. Och liksom försöka hitta och träffa rätt. Men du har både Foden och Mahrez på 8,0 tror jag.
Det är Graylish där på 7,0 som var, man tänker att han är ju ändå värvad för att prestera över flera säsonger, och han skulle ju kunna ha en kanonsäsong där, så det är väl ingen som är jätteförvånad över det. Och då är 7,0, då är ju han likt Rashford en sån som kommer sitta i alla byggen. Om han kommer igång och man märker att han får spela kontinuerligt, då finns det mycket värde där kan ju.
Börjar vi prata City så behöver vi prata om nyförvärvet, norrmannen Haaland, prisade 11,5, billigare än De Bruyne som prisade 12,0. Jag tror att Kevin De Bruyne kommer sitta i ganska få lag, det känns rimligt. Haaland framförallt prisad på samma nivå som en Harry Kane i Spurs. Hur säljer de varandra?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, den är ju jätteklurig såklart, men jag tror att det är, med den öppningen som City har och med tanke på hur liksom hypad Haaland är och kommer att vara, alltså man ska vara jävligt modig om man vågar gå utan honom. Alltså. För att om han flyger, vet, gör hattrick i premiären, sätter 1 plus 1 i andra matchen och så sitter du där utan honom, då är du ganska långt efter. För det kommer sitta mycket bindlar, och kanske inte just Game Week 1, men Game Week 2 i Bournemouth hemma, Newcastle borta, Palace hemma, Forest hemma. Nej, jag håller väl ändå Haaland för det. Visst att Kane har, att han är Premier League proven och allt det där, men den hypen som är kring Haaland, så det är lite synd. Jag tycker lite synd om Kane och Son och De Bruyne, de här, för de försvinner ju när så många trycker in Salah och Haaland det första man gör, alltså undertecknad inkluderad, och få in tre premiums, det blir ju väldigt, väldigt, väldigt svårt om vi räknar bort backpremium, alltså anfalls- och mittfältspremiums. Så att, ja, som du säger, De Bruyne, Son, Kane, de kommer att ha oerhört låga TSB, tror jag, när vi startar Game Week 1.
Jag är inte så säker just på Son och Kane.
Nej. Spela till sig lite förtroende för säsongen.
Ja, jag tror det. Och Kane 11,5, jag tycker att det liksom är, det är ganska tufft mellan honom och Haaland. Jag kan absolut se Haaland roteras och vilas. Det är en stor kille. Han är ny i klubben. Det har inte varit något problem när City har spelat med falsk nia. Kanske är det så att han är invärvad för att vinna Champions League. Perfekt spelare har i cupspelet, men i ligan så är det inget problem för honom att spela med falsk nia. Kan han vilas i lite enklare matcher? Kane, men alltså, jag tycker att Spurs hittills har gjort ett väldigt fint fönster. Tror ändå inte det kommer betyda att Kane ska vila speciellt mycket. Du pratar om fint spelschema. Jag tycker att Spurs inledning ser kanon ut. Man ska inte skrämmas då att de ska möta Chelsea borta i Game Week 2. Plocka bort den matchen. Ja, alltså kolla då liksom första sex matcherna. De ska möta Southampton hemma i Game Week 1, vilket skulle mycket väl kunna vara liksom den bästa kaptenen. Och sen så, ja, men det är Wolves hemma, det är Forest borta, det är West Ham borta, Fulham hemma. Ja, jag tycker att, jag tror att både Kane och sånt kan ha, jag tror att båda kommer ha ett högre ägande än De Bruyne.
Ja, tror, men det tror jag med. Hur ställer du Kane gentemot Son då? Och vem tror du kommer ha högst TSB utav dem?
Jag tror att Kane kommer högre. Och jag vet inte, det är många britter som spelar. Och jag tänker att, alltså, Kane står väldigt högt där. Och sen är han billigare. Alltså visst, det är 0,5, men Kane har väl typ alltid varit dyrare än Son.
Absolut, Son har ju klivit ganska, på bara två säsonger klivit upp typ 3,5 miljoner i pris.
Sen så, jag tänker så här, Richarlison in i Spurs. Ska bli intressant att se, du börjar prata om Kulusevski, hur säker är hans startplats? För mig, det jag har sett av Richarlison är att han är väldigt liksom, han vill spela centralt eller utgå från vänster. Och det är precis som Kulusevski kom in, gjorde det jättebra till höger. Är det så att ska tvinga ut Richarlison, gissar jag då, ut på högerkanten och Kulusevski kanske ner på en wingbacks roll och kanske rotera med en Doherty där, eller hur det ska göras. Jag vet inte, och vi kommer få mycket svar när liksom försäsong dras igång, och hur används Richarlison, hur används Kulusevski, sån, och se på det. Men det tycker jag ska bli intressant att följa. Det är, ja, jag tycker inte att det är självklart på något sätt, men det skulle kunna vara något också sådär liksom, att sån skulle kunna roteras mycket mer än vad han liksom har gjort tidigare har han varit som Kane, liksom opetbar. Men i och med att man förstärker upp truppen och så, att skulle det kunna vara så att sån får lite mer rotation. Jag tror inte att han roteras liksom och spelar varannan match, det är inte det jag säger, men
byts ut i 70 istället för att spela 90 varje match, bara det gör ju minskade minuter, och då blir ju 12 miljoner väldigt dyrt helt plötsligt om ett sånt scenario börjar slå in. För det känns ju dyraste laget, nog för att han gjorde jättemycket poäng förra säsongen och så, men 12,0 för mig känns det liksom. Jag vet, nästan så jag hellre chansar med De Bruyne i så fall en sån om man ska välja liksom.
Ja, vi ska väl säga det, vi sitter nu här och kastar ut oss och pratar om spelarpriser. Spelet har precis släppts, de här analyserna är inte speciellt djupt gjorda. Vi kommer ju gräva ner oss precis som vi alltid gör inför uttagning. Att man jämför vilken är den bästa 5,0-försvararen, vilken är liksom den bästa i den här prisnivån på mittfältet. Och kolla på hur man kan bygga upp lag på bästa sätt. Vi kommer att köra liksom en djuplodande liksom genomgång om respektive lag, vilket kan vara extra intressant på nykomlingarna. Normalt sett så brukar det vara så, i alla fall nu tycker jag nykomlingarna känns väldigt ointressanta kopplat till priserna. Till exempel som jag var inne på, de här liksom försvararna, förut har man varit tvungen att leta 4,5 försvarare och kanske försökt hitta det i ja, men liksom som ett lag som Nottingham Forest som kommer upp liksom, och det kanske är någon som är står som försvarare men som spelar på mittfältet och blir intressant. Nu kan man liksom få Tomiyasu i Arsenal för 4,5, en liksom given startspelare i ett Arsenal försvar eller man kan få ja, men Johnny i Wolves som har fint spelschema till en inledning för 4,5. Du kan få ja, du kan få Dunk i Brighton, du kan få Lampte i Brighton. Alltså, jag tycker att de har gjort det rätt taskigt mot nykomlingarna. Där kan vi börja prata låg TSB.
Ja, de hade behövt lite fler 4,0 så att det hade slagit igenom någon som hade spelat där. Det kanske kommer ändå, men det behövs ju nästan vara 4,0 för att man ska börja liksom rota bland Forest-spelarna.
Ja, och även om det skulle vara så att de har satt en liksom offensiv yttermittfältare som listad som försvarare, så det lockar liksom inte, för det finns bättre Nej. Spelare att välja. Det är lite ovant, men det är väl lite så jag ser på det. Det blev så med de priserna som kom. Vad säger du, det är en del som har varit väldigt oroliga för att det blir ett jätte template lag som kommer komma och att det är just big at the back som kommer vara. Är det så du också ser på det, eller tror du att det kommer ändras liksom med tiden fram till deadline här om en månad?
Det är en bra fråga. Nej, men i början när folk slänger upp lag så går man ju väldigt mycket på liksom nya heta namn och de man känner till. Och sen så allt eftersom vi börjar få försäsong så dyker det upp nya spelare och folk börjar pilla lite i hörnet på sin liksom, så kallade klara draft. Och sen så innebär det att man måste pussla om någon annanstans. Det är klart att vi kommer att kunna se liksom, en grundstruktur som finns i många byggen. Men i och med att priserna är så pass låga mot vad vi kanske trodde, så tror jag att det gör att det finns så många olika varianter. Och sen kommer det säkert vara en del som väljer att gå på linjen att man kanske väljer att gå utan Salah och bara kötta superstarka spelare i övrigt. Eller utan Haaland. Och går super... Men det kan ju också vara så att du väljer att ta med Salah, skippa Haaland. Och kanske bara vi har en Jesus som har gått i Arsenal som är ganska vänligt prisad. Så då säger jag att han är den dyraste anfallaren du har. Och sen så kör du liksom billiga. Men då går det ju att kötta ett mittfält som bara är liksom... riktigt starkt. Så att jag tror bara att folk kommer att liksom hitta olika vägar. Så jag är inte jätteorolig för att mitt lag Game 1 kommer att se exakt likadant ut. Det kommer att vara vissa små Twitterbubblor för er som lyssnar och hänger på Twitter. Att man tycker att allt är likadant ut. Men då får man tänka att de som ni följer liksom och får i flödet på Twitter är en väldigt liten del av de här 10 miljonerna som kommer att spela. Så att, nej, jag känner mig inte orolig. Hur känner du där? Känner du att det kommer att vara ett tok-template-lag som gäller eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att den kanske kommer vara lite tydligare än vad den har varit tidigare år. Men det är bara en ren spekulation från mig och det är möjligt att jag känner så bara för att spelet precis har släppts. Nu har jag ingen koll vad det template skulle vara. Lite kopplat för att jag själv har varit ganska off och inte hängt med. Men jag tänker att många är i samma spår som mig på det här liksom superförsvaret. Kanske att man gör, jag tror att många börjar i det här superförsvaret som jag pratade om, där den billigaste försvararen är Chilwell James på 6,0. Men att man sen kanske kommer pilla på det lite och spara upp lite pengar. För Det, jag pratade om det i, inför tidigare säsonger. Jag gillar att tänka lite prispunkter. Och det kommer man helt ifrån när man gör det här. Till exempel så är att jag tycker att det finns flera mittfältare som är rätt fint prisade runt 8,0. Och att man kan hoppa lite mellan de spelarna när man sedan nyttjar sina byten. Det kommer vara jättesvårt om man går med alla de tunga namnen i försvaret. Sala och Haaland. För då har man, hela mittfältet kommer vara de, liksom den dyraste försvararen kommer kosta. Efter Sala då typ 6,5-6,0. Och det kommer vara stökigt att få ihop det. Liksom på något vettigt sätt att komma upp till de här 8,0 och säga att Saka börjar jättebra, gör massa mål, eller någon annan där är 8,0, att man liksom vill dit, så att du helt plötsligt måste liksom, ja, lösa det på något sätt. Och antingen med minuspoäng eller tidigt wildcard eller vad det är, och det vill man gärna undvika. Därför tror jag att template-laget kommer att innehålla minst en mittfältare som är prisad 8,0. Och då kan du inte få ihop det här laget som jag pratar om. Och då måste man liksom börja söka, vart kan man liksom lösa det? Så ja, vi får se. Sen så tror jag mycket har att göra med försäsong och sånt också. Förra året såg vi en Ben Rama som gjorde en kanonförsäsong. Tog med det in i när Fantasy drog igång eller när Premier League drog igång. Är det så att vi ser något liknande nu? Det kan vara någon spelare man tycker är super liksom given just nu som har en riktigt svag försäsong. Kan det påverka negativt och liksom att det kommer andra? Vi kommer få så mycket svar här under kommande månad. Det kommer värvas både in och ut, kommer liksom komma spelare. Och det kommer påverka olika liksom spelares position i respektive klubb. Så att... det är liksom, jag tror man får sitta lite lugn i båten. Absolut, sitter jag 10 000 drafts, det kommer förmodligen jag göra också. Men i slutändan så, det är sista veckan som laget kommer att spikas. Sen är det roligt att se, spara första draften, se hur nära är den, liksom, vart du landar sen den 5 augusti. Det är det absolut. När det börjar ryktas, vi har pratat jättemycket om priser och så, som jag sa, vi kommer göra en mer liksom, genomgång kring det här som är mer utförlig, där vi liksom, analyserar. Det här är bara första snack där ni får höra lite våra tankar. Men det pratades om när spel ska släppas här, kommer det vara några stora förändringar? Kommer det bytas chips? Kommer det vara något i poängsystemet som ändras? Hur ska de göra med liksom, vi har ett VM mitt i den här säsongen. Men det är ganska få förändringar. Egentligen den stora förändringen är att vi har VM i Qatar som kastas in. Och de har löst det genom att, lite som jag tror jag var inne på och pratade om, att man kommer få fria transfers efter det. Men det gör inte att man då inte får ett andra wildcard. Utan man kommer mer eller mindre ha tre wildcards den här säsongen, fast det andra wildcardet, det kommer vara liksom spikat att det är, så den här säsongen kommer bli mer uppdelad. Jag tror det kommer vara viktigt att vara med i dels poängställning när man kommer dit och får välja nya lag, men även ha hängt med i lite prisökningar, de spelare som går riktigt bra här på hösten och sticker lite i pris, så att man sen när man ska bygga ihop ett helt nytt lag kan, så jag tror att man ännu mer kan se det i block. Är det något du har funderat på, Fredrik? Spelet har ju precis släppts. Men...
Nej, men såklart att de första, vad blir det, 16 gameweeksen. Där kommer man ju liksom att dra wildcard. Så det är bara frågan när. Nej, men det gjorde ju, just det där med prisändringarna som du var inne på, gjorde ju att en tanke som slog mig ganska snabbt när jag såg priserna och kände att folk är ganska lågt, det spelarna är ganska lågt prissatta. Vi pratade om det inför förra säsongen, vet jag, att det finns de som har som strategi att man bygger ett lag för 95,5 och sätter man 0,5 på banken, just för att, ja, men vem ska jag gå på? Ska jag gå på Luis Diaz eller Saka? Ja, jag gick på den ena, det var den andra som flög. Och efter en eller två gånger så stiger han 0,1. Och så kan jag inte göra det där bytet. Det skulle kunna vara... liksom, jag tror inte att det är omöjligt att få ihop ett bra lag med 95,5 som budget. Och så liksom låsa 0,5 på banken.
99,5.
Förlåt, 99,5. Du ser, ja. det är sent när vi spelar in. Nej, men att man sparar 0,05. Ja. Så det var en tanke som slog mig. Men jag håller med dig om det här blocktänket. Att det kommer att vara liksom väldigt lätt att bara se fram till stupet. Game Week 16. Och sen får man liksom pausa under VM och sen så reboota inför Game Week 17. Där det är Boxing Day som sätter igång efter VM.
Mm.
Och sen blir det ju intressant då hur... Hur folk kommer att... För det här blir ju som att folk inför andra halvan av säsongen, så blir det ju som att alla hade förmånen att kunna dra sitt liksom första wildcard väldigt, väldigt sent.
Mm.
Så det tror jag kommer göra att många kommer att kunna spara sitt andra wildcard är väldigt sent på säsongen.
Mm. Och sen dessutom så kommer det innebära lite olika saker, tänker jag. Att du har det här wildcardet. Men tidigare har man kanske dragit sig för att dra ett tidigt, för man vill ha det där inför jul. Mm. Nu behöver man tänka på det. Jag tycker även man kan lägga till att VM kommer vara. Vi har ingen aning hur det kommer gå, men vissa lag kommer ju ta sig och spela väldigt många matcher och tätt matchande. Medans vi vet att en hel del liksom stora spelare, premiumspelare, de ska inte ens spela VM. Egypten och Salah, inget VM. Norge och Holland, inget VM. Robertson och Skottland, inget VM. Vi har en hel del sådana som kommer få lite vila upp sig. Och sen när det kommer tillbaka folk från VM som har liksom körts ganska hårt och intensivt, de som har gått långt. Jag tror om man väljer taktiken att gå utan Salah här i Game Week 1 så må det vara. Men att gå utan Salah efter återkomst från VM, han är sjukt spelsugen, utvilad. Vi såg en dipp från Salah när han kom tillbaka från afrikanska mästerskapen. Nu blir det lite tvärtom, och jag nästan så man kan säga att vi även såg lite av den här fördelen man har med att komma utvilad för hösten förra säsongen. För då var det väldigt många som kom tillbaka från att ha spelat EM och varit borta länge. Och medan Salah och Mané och grabbarna hade haft liksom full försäsong, utvilade och bara köttade från start. Så det tror jag kommer vara en grej som väger in.
Mm.
Vi pratar regeländringar, det är ju inte fantasy, men det påverkar ju fantasy. Det kommer ju vara 5 byten.
Mm. Jag vet att vi i podden nämnde bara för någon säsong sedan att det var bara en tidsfråga innan det var dags.
Och vad kommer det innebära? Kommer det, jag tänker liksom så här ytterbackspositioner och wingbacks som springer väldigt mycket. Kommer de bytas ut tidigare? Kan till och med vara så att de, om man har en bra truppbredd, att de byts ut innan minut 60 och inte får nollorna? Eller är det till en fördel att de byts ut i typ 65 och får nollorna och sen släpps det in mål? Det där är någonting som jag tror vi kommer få lära oss allt eftersom säsongen går, och lite hur olika managers prioriterar sina byten. Men det är någonting som kommer påverka. Och också det här just att det kommer vara, uppenbarligen kommer det vara färre personer som spelar 90 minuter varje omgång. Det man vill ha är ju gärna spelare som spelar 90. För att det kan trilla in mål i slutet och sådana här saker. Och dessutom när din gubbe väl börjar bänk, om du nu har en i ditt fantasylagen, en vettig bänkspelare, så är det alltså mindre chans att du får in honom. Att du får ett inhopp i alla fall på din spelare som är roterad. Och jag tror att det är någonting man också kommer behöva lära sig hur man ska tänka, och det kommer vara olika mellan de olika managers och olika lag hur man gör med det här.
Mm. Nej, men, och det blir en jättepåverkan, för men, vi såg ju hur det var att bli fast, många som blev fast med mycket poäng på bänken under vissa gameweeks förra säsongen, och det är frustrerande. Å andra sidan så är det helt frustrerande att få in en autosubbad nollpoängare, det är inte så kul det heller. Så att det där är en avvägning som vi verkligen får grotta ner oss i, och som det kommer vara ett sånt där dilemma som man ingen kommer undan, utan hur stark ska bänken vara? Ja, det är en riktig balansgång.
Mm. Jag vet inte, det går ju att prata hur länge som helst nu när spelet är släppt, men samtidigt så är det ganska tomt prat eftersom att det är inga djupa analyser som ligger bakom det. Svårt att göra när spelet precis har släppts också. Så kanske, jag vet inte om du har någonting som du känner att det här måste vi verkligen prata om och det har vi inte gjort. Eller ska vi bara tacka för oss och komma tillbaka och förhoppningsvis med lite djupare analyser och inte bara tomt snack och lite mer uppstyrt. Vad tycker du? Är det något vi har missat?
Nej, men jag tycker vi har fått med det mesta och som sagt, precis som du säger, det går ju liksom det går att prata om det här i timmar, men lite ska vi väl spara och så kommer vi tillbaka med lite mer strukturerad genomgång snart.
Det vi innan vi stänger ner butiken verkligen vill skicka med, det är att be våra lyssnare om hjälp såklart. Att det är så roligt att det är så många som lyssnar redan nu, men hjälp jättegärna till att sprida ordet om både podden, om våra ligor, om allting sånt, och så att vi blir liksom ett ännu större gäng. Det är riktigt kul. Följ oss på Twitter, följ oss på Facebook och liksom sprid ordet. Det är vi väldigt tacksamma över. Och med det så skickar jag med ett stort lycka till allt liksom pillande och som man håller på med sina drafts här. Det kommer behöva, och vi är tillbaka i era lurar inom kort. Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.